Hallå där nere, lägger ut kort efter att semifinalen i Svenska Cupen mellan Djurgården och Malmö FF avslutats, och det var en match som hade det mesta, Ekberg.
Ja, verkligen, och vi ska alldeles strax bara borra ner oss i alla små detaljer. Men vi ska också prata om damernas sista gruppspelsmatch i DM.
Ja, det finns så många som kan så mycket mer om fotboll än oss, men...
Sander, vi är från Malmö, nu kör vi!
Vi går igång med det som skedde på Tele 2 under eftermiddagen. Det slutade med himmelsblå seger, men med MFF ögonsätt var det en oroväckande start. Eller vad säger du, Ekberg?
Ja, men det var väl som väntat lite grann egentligen, att Djurgården hade ett självförtroende med sig att de aldrig förlorar mot Malmö och Malmö aldrig vinner på Tele 2 Arena och lite sådär. Så att det var väl klart att de spelar ju också hårt, precis som både AIK och Värnamo har gjort mot Malmö. Ganska tufft spel. Men Malmö kan också spela tufft. Det ser vi ju helt klart. Mange Eriksson blev tvungen att byta efter att han och Martin Olsson sprungit ihop. Alltså det var det var som jag läste på Twitter, som någon skrev: hade inte mattan varit så jävla hård hade han varit kvar på planen. Där får de för sin hårda plastmatta, för att det där var bara en vanlig krock, och sen så landar han nu jävligt oturligt. Han är inte med, Mange Eriksson. Han ser inte att Olsson kommer där. Och det är klart att han kommer hårt också. Det är ingen liten bit som kommer farande. Men lite aggression kanske från en situation tidigare. Ska man, det gula kortet kan man väl ta på den grejen. Att det kändes lite hämndaktionigt. Men själva tacklingen säger nej. Alltså det var inget farligt spel på det sättet. Det var inget fult spel på det sättet. Utan det var bara rent att man får vara vaken. Det finns många spelare på planen och man får ha koll på kanske fler än sig själv. Är väl,
Ja, det ser ju lite obehagligt ut när man ser smällen i sig, men är det frispark?
Frispark. Det gula, jag vet inte, men det är väl att han tar sats så jävla långt ifrån och springer dit, Olsson. Men det ska man väl få göra i fotboll, jag vet inte. Någonstans måste man väl, det är inte juniorhockey vi spelar, när man inte får tacklas liksom.
Nej, vi ska också... Jag ska också säga att vi hoppas att Mange Eriksson snart är tillbaka och att det inte är allt för allvarligt. Det är, alltså, utifrån vad man kan förstå på de bilderna, så kan det ju såklart handla om en hjärnskakning.
Ja, men absolut. Det var liksom så det såg ut. Det såg ut som den här damträningsmatchen jag var och tittade på, MFF, hon målvakt som fick bollen i huvudet. Det är liksom svimsigt och det ser kräksligt ut. Så att nej, men vi hoppas väl att han är tillbaka snart igen. Men det är bra att man tar det på allvar också. Det hade kanske inte varit bra om han hade gått in och fortsatt spela.
Nej, där ska man ju ha cred att man tar beslutet, för att han är ju också en av de viktigaste spelarna i Djurgården, så att man ändå tar beslutet. Och det kanske var ett lätt beslut när man såg hur det såg ut, att han hade ju svårt att stå faktiskt själv.
Ja, men precis. Så att nej, det var inget konstigt med det, och bra att man tar ut honom. Och vi, som sagt, vi hoppas att han kommer tillbaka igen. Det är en gammal MFF, så att han kröjer på sig.
Ja, en profil i Allsvenskan och en fantastisk spelare, så att krya. Men därefter så spelet böljade ganska mycket fram och tillbaka, får man väl ändå säga, under första halvlek. Och det var ju tufft och hårt spel rakt igenom.
Ja, men det var det. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, som sagt, det böljade fram och tillbaka. Malmö låg inte alls i den pressen som de brukar göra. Däremot gjorde Djurgården det lite mer kanske. Och första halvlek just svårt att säga någon som skulle liksom ha det bättre än det andra laget. Det var en tuff jämn match. Det blev också jävligt, efter Malmö hade gjort sitt mål, så blev det ju det här avbrottet på 10 minuter. Det var inte bra för Malmö FF. Där fick Djurgården lugna ner sig lite grann, och jag kan inte begripa att det blev så hackigt liksom där. Men det är synd, för där var de inne i en riktigt bra period, Malmö, som lugnade ner sig, och sen så börjar man om igen. Så att därför så blev första halvlek väldigt, väldigt, väldigt konstig.
Ja, och det blev en del byten där också. Berget gick ut och Rex kom in. Och det var, hade ju betydelse några minuter senare, för det är ju han som passar fram då till Thelin som gör ja, det första och enda målet.
Ja, men så är det ju. Men man kan ju säga där också, det är ju, du har ju Eriksson skada, du har Berget skada. Alltså många grejer som tog lång tid, avbrottet med den här som kom senare då. Men alltså redan där så var det ju väldigt sönderhackad match. Alltså kommentatorerna, som vi kanske ska nämna sen, men de var ju inne på att redan var upp mot 7-10 minuters tillägg innan avbrottet. Så att de här skadorna tog lång tid. Det blev liksom ingen direkt intensitet på det sättet som man ville ha i början av matchen. Som hade gagnat Malmö på ett annat sätt. Nu fick Djurgården hålla ut lite längre, för Malmö är riktigt vältränade den här säsongen. De orkar mycket mer. De tar mycket bättre beslut i slutet på matchen, säger man sen. Så att det var nog till deras nackdel att det blev så mycket avbrott i första.
Malmö får ju 1-0 då. Och ja, vill du prata lite om vem som gör det målet då?
Jag vet inte, vad heter han? Han heter Isak Chiesa Thelin. Ja, men det är ju det han är där för. Det är ju det precis vad vi sa. Precis, även du sa ju detta, att det är ju det han är där för. Han är en target player där inne och han gör det här. Han kan, han har den spissen, han kan göra de avsluten. Det är inte mycket han får till, alltså det är påfint att Rex får den över Ekdal och den landar på alltså, har sett bättre spelare göra sämre ifrån sådana bollar, men han gjorde det, och det är det han är där för, och det räckte hela vägen liksom. Så att han har ju också ett läge sen strax efter där Nanasi släpper det till honom, där det blir liksom lite tilltrasslat, men det är ändå farligt, det är där inne liksom.
Och där borde kanske Nanasi ha skjutit själv.
Ja, han blev nog lite snäll där faktiskt. Jag tror det. Det var kanske lite synd. Och Nanasi kanske inte synte så mycket i början. Det blev lite snabba puckar på mittfältet. Det liksom vandrar för snabbt förbi mittfältet och ut mot kanterna och så här. Så att han var kanske lite ringrost. Men jag tror han sen också blev utbytt på grund av att han skadade nog handen.
Ja, det var ju lite bilder då under avbrottet när han fick lite tejp, och det var någon, antagligen någon läkare då, eller medicinsk kunnig, som kände lite på hans ena hand där. Då fick han ju lite tejp på den till att börja med.
Och då menar vi inte en shaman eller någon annan medicinman utan...
Nej.
Ja, nej, men det såg så, det såg
utbildning
ut.
Finnes, misstänker jag.
Och Rakip har ju ont i sin vänsterhand också tydligen. Det som Milos, när jag frågade honom för någon vecka sedan, sa att det kan ju vara en modig grej. Så jag vet inte. Men det var kanske därför Nanasi också ville ha modetejp på armen. Nej, men skämt åsido, det...
Och förlåt, om vi ändå är inne på modegrej, så får jag ändå säga att Milos har ändå steppat upp lite från JDTs överalls attityd till i alla fall ha någon form av kavaj med en liten polo krage tyckte jag mig se här. Så att där tycker man har tagit ett steg i rätt riktning.
Ja, fast polokrag är lite hockeytränarvarning. Så att det får vi nog.
Men det är också polokrag just nu. Pratar du med vad heter det? Dressmen, håller jag på att säga. Sådana som klär människor i framkant, så är det polotröja som gäller just nu. Så är det. Sen är det något annat om ett eller två år. Men just nu är det polotröja. Så nu är det är så det ska
se. Ni hör, i Malmö FFs snabbast växande podd så får ni inte bara fotboll utan även modetips från det hetaste i Stockholm.
Ja.
TV-branschens absoluta framkantsdressörer ger oss liksom vinkningar om vad som gäller, och Milos, han är där.
Ja, så är det. Så han är helt rätt. I detta nu är han helt rätt, ja.
Ja, men det är ju härligt. Och han är ju mer rätt också, för han får ju Malmö till att vinna på Tele2 Arena mot Djurgården, något som ingen trodde på.
Nej, jag är en av dem som stod i den andra båten, absolut. Du var ju rätt säker på att det här skulle bli. Jag saknar ju tre mål dock.
Ja, jag också.
Från din session bland tarotkorten.
Ja, det, man har inte alltid rätt, men det var nära. Det kunde vara att Birma skulle ha gjort två mål i första halvlek. Alltså, han skulle gjort två mål där. Det är för dåligt av honom.
Ja, framförallt på chansen där bollen smiter precis eller en liten bit utanför stolpen, där bör han ha, där upplever jag i alla fall att han har så pass mycket tid så han borde kunna sätta dit den där.
Ja, och det gör han. Alltså, 10 gånger av 10 sätter han den på en träning. Och det är som en herre jag pratade med förra veckan, Staffan Tapper, sa, att det man gör på träning ska man göra på match, så att det borde han ha gjort.
Det borde han ha gjort, ja, precis. Men, och detta händer ju då efter, vi får ju det här avbrottet då, och det var det ju Banger, som det så märkligheter om du frågar mig. Och då var det den andra bangen, för det hade tydligen varit en banger då innan, under uppvärmningen, om jag fattade rätt.
Ja, men precis, det var en banger som jag hörde hans representanten där, säkerhetskillen, som sa till Seymour i paus, så, eller i den paus, ja det blev ju en paus, men det,
matchdelegaten,
matchdelegaten, ja. I den här påhittade pausen för att Djurgården skulle kunna samla sig, så var det en banger på uppvärmningen från Djurgårdsfansen, en banger från Malmöfansen efter målet. Och hade det varit en till, så visste de inte vad de skulle göra. Då fick de samla sig igen och prata lite grann om vad som skulle hända. Så att,
ja, då skulle det bli ett nytt speldatum, så uppfattar jag det. Då skulle man ju bryta matchen och sätta ett nytt speldatum. Och då kan jag ju tycka, om det nu är reglementet så att säga, så kan jag ju tycka att här finns det väl alla möjligheter att utnyttja detta till sitt lags fördel. Jag vet inte hur de ska gå in och bedöma det i så fall. Om det är tre bangers och ligger man under då i 90:e minuten, så är det väl bara... Så finns ju den, alltså rent reglementsmässigt då, den möjligheten att förstöra för alla såklart, men att då eventuellt ge sitt lag en annan chans, vilket jag tycker det är ett oerhört märkligt.
Ja, jag fattar inte, alltså det känns ju lite, alltså jag vet inte vad som gäller där heller. Är det, vem blir tilldömd seger, eller blir det bara en uppskjuten match för nytt speldatum oavsett, alltså så här, för att det ligger väl arrangören och se till att arrangemanget är säkert, och det är väl arrangemanget som brister om det är pyroteknik. Då har man inte visiterat ordentligt, då har man inte gjort det rätt. Och då borde det vara det arrangerande laget som får stå för den missen.
Ja, och det är väl lite oklart, för att om jag förstod det hela rätt när jag fick förklarat för mig att 2011 så var det ju en incident där man då hade varit tvungen att bryta en match mellan Djurgården och Malmö. Nu kommer jag inte ihåg om det var i seriespel eller om det var i kuppspel. Och kutymen var väl då att man hade brutit för att man misstänkte då att det här kom från då Djurgårdshåll, och man bröt matchen, stängde ner den, och det var väl lite kutym då att, ja, men då bör det andra laget, i det här fallet MFF, då ska de tilldöma segern. Men så kom det då i rapporten, kunde man inte utesluta att det var Djurgårdssupportrar som hade gjort detta. Det kunde vara alltså supportrar från annat håll, typ MFF, som hade tagit sig in och kastat bangern därifrån. Och då valde man då att då skulle matchen spelas om. Så att det verkar vara efter detta, så verkar man ha ett nytt körschema runt hur man ska hantera detta. Men jag tycker ju fortfarande att det finns en del frågetecken runt detta och hur det ska hanteras. Och sen så, det bästa av allt såklart, är det ifall man kan undvika det helt och hållet.
Nej, jag är av den åsikten att jag tycker det är fräsigt. Men jag tycker det är ett gissel när man bränner bengaler, när man smäller bangers och när man gör de här grejerna precis när ens lag har gjort mål och har en framåtgående trend. Alltså det är kanske superfräsigt för de supportarna som står där. Jag köper det. Jag köper att folk tycker om det där. Jag tycker det kan ge en superinramning att man skjuter raketer och bränner bengaler. Och, ja, men alltså man kan gå all in på det där. Det kan jag tycka är skitfräckt. Men när det förstör för det egna lag, för det är fortfarande fotbollen på planen som är nummer ett. Utan den så kan man stå där och veva. Då kan de stå på Malmö stadion utan någon på planen och så bara skjuta bangers efter varandra och sjunga liksom. Där man måste ha lite känsla, för att nu bröt de precis när Malmö var inne. De hade ett sånt tryck på Djurgården just nu, och då smäller de det här skottet och då är det bara direkt. Så är det nästängt. Djurgården får hämta sig. Malmö får också hämta sig, men de var inte i det behovet just där då.
Nej, de var ju i behovet om de ville fortsätta trycka på och kanske då eventuellt avgöra matchen.
Ja, tidigare. De stod ju som racinghästar liksom vid sidan där, står man och trampar. När de kommer så här 10 minuter, så ser man hur luften liksom går ur dem lite grann. Vad fan, ska vi gå in i omklädningsrummet nu då? Eller? Ja, det får vi väl göra då. Alltså, tappa momentum, det måste man som supporter ändå kunna tänka på. Sen så smäll skiten, smäll det när det är tvärtom. Smäll dem när de andra har trycket så att det blir... Alltså, ja, men alltså på riktigt, det skulle jag inte kunna bry mig mindre om. Liksom, elda på laget, ge dem lite stöd när det går kass. Men att göra det när man ligger på, det är samma när man bränner bengaler och det blir rök över hela, som man inte ser någonting. Jag vet, Dalin har också varit skrikigt på liksom läktaren för att de gör det i fel tillfälle. Lite fingerspitzgefühl där, så kanske man kan komma någonstans.
Ja, men bra. Men vilket fall som helst så går man ju till halvtidsvila då efter väldigt mycket övertid. Man flyttar tillbaka klockan också där i allt detta. Så går man till halvtid med ledning. Och din känsla då inför andra halvlek, vad var den då?
Nej, känslan var faktiskt bra. Alltså jag tänkte att man skulle fortsätta liksom spela sitt spel. Nu hade man ändå 1-0. Ny halvlek, ny liksom satsning framåt, och man fick chansen. De säger det är liksom, det går ganska fort i början. Är man inte riktigt vaken där så kan det hända grejer. Och jag hör jag lyssnar på mellanintervjun med Martin Olsson, som knappt kunde höra vad han som stod en meter ifrån honom sa, eftersom de böjade konstant mot honom. Bara det var liksom så här, nej fan, det rör inte mig i ryggen. Det är bara gött att de skriker på mig. Det tar jag alla dagar i veckan. Ja, många han spelar fult han också, så att det är inget konstigt. Jag hoppas bara det blir bra med honom, så det var inget konstigt med det. Det är fotboll vi spelar. Han är van vid England liksom. Så nej, men jag hade en känsla av att de kommer att komma ut och bevaka, men ändå ligga på, alltså kanske kunna kontra på något mer sätt, att det snabba omställningar. Men jag tror inte de fick till det riktigt. De fick inte till kontringsspelet. Och Djurgården hade första delen av andra halvlek. Den hade de, helt enkelt. Så var det. De var bättre där, tyckte jag. Men Malmö hade sitt samlade försvar. Det är kanske därför de såg bättre ut också. De kom ju inte till det här riktigt vassa slutet. De hade några som Dahlin räddade. Men ändå, alltså i det stora hela.
Ja, men många av skotten som gick mot mål och som Dahlin var tvungen att rädda, de gick ju ofta ganska rakt på Dahlin. Där är ju en där han liksom får sträcka sig. Alltså jag är inte säker på hur han gör den räddningen, men att det där är ju en hörna som håller på att kunna gå in. Men där får han ju upp armen och handen.
Ja, när han liksom tippar ner den.
Ja, precis. Men de övriga skotten sitter ju mer eller mindre rakt på Dahlin.
Ja, precis. Så är det ju. Alltså, de kommer ju liksom väldigt enkelt för honom. Som sagt, det är ju den som du säger där han hoppar upp, sträcker sig och liksom touchar ner den till, jag vet inte om det var Penjas knä eller någon. Nej, det var nog Lasse Nilsens knä där som räddade undan den situationen sen direkt efter där. Men han hade någon bortbuxning som inte gick iväg riktigt heller. Men annars tyckte han var superstabil, och det var ingen, jag tyckte inte det var något skott som hotade direkt.
Inte riktigt så. Nej. Och det kan också visa lite på försvarsinsatsen. För det var ju ganska samlat. Jag vill också säga att i andra halvlek så var det ju Penja in, Nanasi ut. Och det kan ju ha med handen att göra. Men det kan kanske också ha med att Penja ändå har lite mer erfarenhet i det läget som vi befann oss där och då.
Ja, men han är lite kyligare. Det säger man också. Han är lite... Han har en förmåga att stå liksom, bara stå i vägen eller gå i vägen utan att liksom göra någon större ansträngning, ser det ut som, så bara så får de inte, kommer de inte förbi honom på något sätt. Det är inte alltid att han får bollen med sig eller att laget ens får bollen med sig, men han bryter liksom anfallet för dem så att de får börja om igen från början och så här. Alltså det är en förmåga där, en spelförståelse känns det som. Han läser spelet väldigt, väldigt fint.
Sen så reagerade jag så att jag surnar till lite över. Det var en del situationer. Det var ju väldigt plottrigt emellan varven. Bollen studsade fram och tillbaka, tog på olika ben och fötter och lår hit och dit. Ibland, jag förstår att det är en ryggradsreaktion från nästan alla spelare att sträcka upp handen så fort en boll går över linjen. Men jag kan ju tycka att det blir oerhört löjligt när bollen studsar, tar på en Malmö-spelare, men sen så ser man vänder sig om och ser att det är en medspelare som är sist. Den tar liksom på foten och ändra riktning och gå över linjen, och ändå i det egna laget, ändå ska man upp med handen och visa på att det är vår boll. Alltså jag blev fullkomligt tokig på detta.
Du menar på Malmö-spelarna då alltså?
Nej, nu var det Djurgården framförallt här, men det är Malmö gör väl det. Men nu var det några situationer, om det var Ekdal eller var det, när bollen studsar till höger och vänster, och så ser man att det är så tydligt att den tar den, men då ska man ändå upp med armen. Jag fattar
det
inte.
Nej, det är så tramsigt att se så Edvardsson som ska liksom, han dribblar ut den över linjen själv, och så ska han ändå säga nej, jag hade liksom, det var ingen i närheten av honom. det är så mycket. Och när Lasse Nilsson får ont i ryggen och han är där framme och ska hjälpa honom upp och dra upp honom och sånt. Det är där visar sig en sak. Malmö kan maska. Det var det vi pratade om med AIK. AIK maskar när det står 2-2. Malmö maskar när det står 1-0. Det gör de helt klart flera gånger om på många ställen, på många platser. Spel.
Absolut, det var supertydligt.
Ja. Och det heter Europaspel. Europacup-spel. Ja, man har fått emot sig. De satt ju stenhårt när de mötte Granada. Var det exakt samma, fast tvärtom. De spelförstörde hela tiden när de hade ledningen. Och då satt ju Toivonen och sa, ja, det är begåvat av dem på presskonferensen. Det är inget helt mycket. Hade vi gjort precis samma sak. Det är bara begåvat. Så att, till skillnad från AIKs spelförstörande så är det begåvat att göra när man leder, inte när man har 2-2. Alltså, då är man bara rädd. Och Djurgården blev ju frustrerade. Flera gånger om. Och man kan ju säga, ska vi komma in lite grann på kommentatorerna som hejade på Djurgården? Det är, utan att tveka, det är en HIF och en Djurgårdare som sitter och hejar. Det är, oh, där kommer han nu! Nej, åh, nej, det borde vara nära där. Oh, nej, oh! Oh, ja, det är lugnt. Ekdal tar den. Ekdal tog den. Ekdal rensa. Oh, tur där, ja. Ja, det var skönt. Det var fint. Oh, den grön! Ja, han får ut den till Djurgården inkast. Det är bra där. Och sen så, i början när Olsson går in och krockar med Eriksson. Åh, det var fult. Var det inte fult? Mm. Och så Edman, nej, det kan frispark, ja, men gult kort kan. Nej, jag tycker, titta där. Vad fult det är. Nej, det där, det borde de titta på sen. Och sen så kommer man då till andra halvlek när Abubakari ligger ner. Och han får ett knä i huvudet.
Just det.
Efter avblåsning också. Oh! Oh, ja, det har varit ett litet knä i huvudet. Oh, det kan kännas lite. Jaja. Alltså, skoja, papagoja. Sen så säger de nanas i hela tiden. Jag har skickat avsnittet till C-more Sport och sagt, bara lyssna och så lär er. Det är ju han själv som säger att han heter nanas. Jag orkar inte, alltså. De vill ju inte att Malmö ska vinna. Hur otroligt svårt de har det och sånt. Edman lite bättre, lite mer varierad. Till slut hyllade de i alla fall Erik Larsson.
Ja, men det hörde jag. Och Erik Larsson ska hyllas i stort sett alla dagar i veckan. Det är den första jag skriver under på. Han hade kanske en liten tuff första halvlek, men jag tyckte verkligen att han jobbade upp sig och jobbade förbi i andra. Ja,
Pierre Bengtsson som han hade dueller med. Det är ju inget snack om saken vem som var den bästa av de två i alla fall.
Och han är ju oftast bäst på den, oavsett nästan vem de möter, så är ju oftast Larsson bäst på sin kant. Ja, men jag hörde att de hyllade honom, det är kul.
Ja.
Det är härligt, men jag tycker kanske hela laget kan förtjäna lite mer kärlek. Vi ska också prata lite om att vi faktiskt fick se ett annat nyförvärv på banan också, för att AC gick ut.
Ja, precis.
Med ett gult kort, och han var lite hetlevrad till och från här, så att det var väl frågan om det hängde ett rött i luften. Så det var väl smidigt att man bytte ut honom och satt in Dennis. Du kan få se efternamnet, Ekberg.
Hatsikadunic.
Ja, men titta.
Det sitter där nu. Nej, men
jättebra.
Ja, AC var lite hetsig, men det började också bli irriterat från Raditinac håll där ute. Han... AC plockade upp honom ur sin lilla ficka några gånger när han hade skojat med honom. Så att, nej, men det är ju också den. Jag tror inte bara det var av att han hade ett gult kort att han var hetlevrad. Jag tror man ville spara honom också, för att det var ju som så, mot slutet på matchen så tog ju djurgårdarna slut i kraft. Men inte i vilja. Absolut inte i vilja, men i kraft.
Verkligen inte.
Och när det tar slut i kraft, och så man har väldigt mycket vilja kvar, då kan det bli väldigt fult och det kan bli väldigt slarvigt och det kan hända olyckor som absolut inte är meningen, likt Martin Olsson och Magnus Eriksson. Då får man också tänka på att AC har haft känningar i ljumsken till exempel, så att man vill inte ha honom med ett ben som sparkas ut åt sidan lite grann i en situation där man liksom inte orkar. Så då, lika bra att plocka av honom och sätta in Dennis Hatsikadunic, som gör en trippelbacklinje tillsammans med de andra två fyrtornen där bak. Det är inga man spelar över.
Nej, verkligen inte. Och jag tycker han gjorde ett väldigt bra inhopp i detta också. Kom snabbt in och man kände en betydligt större trygghet plötsligt bakåt också.
Ja, men supertrygghet. Och det är ju, man behåller ju typ som en fembackslinje där, men det är bara att Olsson och Larsson går upp ett kliv till. Och det öppnar ju en helt annan spelmodell också. Så att, nej, det där kändes hur bra som helst att få in honom på plan.
De sista 10, hur mådde du då?
Jag satt och tänkte tillbaka på en kväll på en läktare i Göteborg när det stod 1-0 i en final. Och det här kändes som att det var på väg åt samma håll. Men de räddade ut det, men nej, det var inte så. Men jag ska säga att direkt efter slutsignal så skrev jag lätt på Twitter, för det är lätt vidare i kuppa igen.
Ja, bra. Men om du då ska, är det en laginsats eller är det individuella prestationer som tar oss dit vi är i detta nu då?
Jag måste ju säga både och faktiskt. Det är ju en laginsats, men det var både bra och dåliga individuella prestationer, så att de får väl liksom så här markera ut varandra. Isak Kiese Thelin och Rex målet, det är deras mål tillsammans, alltså det är en fantastisk pass och en kliniskt avslut. Får väl väga upp det den här lilla missen han gjorde, Birmančević. Han kommer igen i nästa match, det kan vi garanterat lova.
Han kommer Milos säga om Birma efter den här matchen, tror du att
det... Nej, han gjorde inte en bra kvart ens en gång denna gången, tror jag. Nej, men jo, det måste jag säga faktiskt, för att han gjorde ett ganska så hästjobb bakåt många gånger.
Det gjorde han.
Han var nere och täckte av många, många gånger bakåt. Och det var väl kanske det som gör att han inte hade skärpan där framme när han väl liksom fick älga upp dit.
Precis, och det är det tanken egentligen. För det kan man ju bli, för att ett tag så att, men varför gör han där nere? Varför är han där nere hela tiden? Han ska ju vara längre upp i banan så att de snabbt kan ställa om. Är det en brist i spelsystemet eller är det tillfälligheternas spel?
Ja, det är nog tillfälligheternas spel, tror jag. Alltså, jag tror inte det är en tanke att han ska vara där nere egentligen, utan man blev nog lite nerpressad emellanåt. Men med Isak där uppe, jag vet inte om du såg det också, flera gånger han tog, alltså de drog den långa bollen på honom som han tog ner och höll i, och sen så kom det liksom fördelat. Så att grejen är väl att Birma ska ligga ganska långt bak. Det skulle väl Berget också göra, eller Rex då som kom in för Berget, ligga ganska långt bak, och sen så när den går på Thelin så ska den komma bak, och sen ska de komma med farten liksom. Men då blir det lätt att man det är klart man ska försvara om man är där och har liksom möjligheten att hjälpa laget. Så inget snack om saken.
Nej, ska bara, Berget gick ju ut där då, Rex kom in, och han såg ju lite så här butter ut. Det kan han göra rätt ofta, Berget, men han såg lite butter ut på utgången där, så jag undrar, han såg inte heller ut som det var någon ska, han haltar ju inte vad jag kunde uppfatta eller någonting, utan jag undrar bara vad det var.
Ja, nej, jag undrar också vad det var. Jag, alltså han har ju sagt att han har haft han gick ut mot AIK för att han var trött. Frågan är om han kände att det tog, alltså, så att det var en slitig match, och det är slitigt där uppe, den är hård den banan, alltså, som de spelar på.
Ja,
den
är extremt hård.
Så att det är ju inte Rex styrka heller kanske att spela på de planerna, men
det är ju inte det han vill, nej.
Nej, men jag, så det kan vara det att han kände sig omsprungen, bortsprungen lite grann för att han var för trött. Så kan det mycket väl vara.
Nåväl, nu är vi då, när slutsignalen gick så bekräftades det faktum att MFF, Malmö FFs herrar, har tagit sig till en ny final i Svenska Cupen.
Ja.
Och där kommer de att möta Hammarby den 26 maj. Det är lottning redan gjord var matchen ska spelas, eller behövs det ens göras någon lottning?
Det ska göras en lottning. Det är ju det som var Hammarbyarnas stora fråga innan, att de tyckte det var, alltså de hade ju många så här möta, bägge lagen möter de hemma, var en fördel för Hammarby såklart. Tyckte de, för de har bra upp på båda lagen hemma. Möta Djurgården borta är ju samma sak som att möta dem hemma. Så att det tyckte de också var rätt så trevligt. Men att möta Malmö borta var ju inte en favorit. Så jag tror många av dem hoppades på Djurgården för att det är det sämre laget av Malmö FF för Djurgården. Nu fick de Malmö FF, nu hoppas de nog på hemmaplan, för att de kommer ha det supertufft om de ska mötas på Leda stadion 26 maj. Det är ingenting man skojar bort. Då är det gräs och gröna skogar och det är sol och det är varmt och det är spelare som trivs i värmen, som trollar med de här bajarna. Så att, ja.
Ja, men då blir man ju lite, den här lottningen måste vi ta reda på när den sker och om den sker i ett publikt forum, för att det är ju inte så att det annonseras ut när de här lottningarna sker. Har du koll på detta, Ekberg?
Nej, faktiskt inte. Jag vet inte hur den lottningen kommer att ske. Ska jag vara helt ärlig. Men det sker väl ganska så snabbt på, tror jag.
Och ska man prova sannolikhetsteorin här, så borde det ju vara fördel MFF med tanke på hur det har sett ut när det gäller semifinaler och finaler på Tele2.
Ja, nej, men det är ju så. Det är ju helt klart att att det borde ju hamna i Malmö på Eleda stadion, men visst de delegaterna vill inte resa så jävla långt, så att det är väl bättre att ta pendeln ut till Globen och arenan.
Det är säkert pendeln de tar. Vi får väl se. Vi får undersöka lite angående detta när den här lottningen sker och hur det sker och se vad vi kan gräva fram. Men därmed kan vi då slutligen bekräfta än en gång att Malmö FF spelar final i Svenska Cupen mot Hammarby den 26 maj.
Vi vann igen. Så jävla enkla 3 poäng.
Den kan han minsann.
Hallå där ute. Vi på Hallå där nere vill gärna höra vad ni tycker. Vi håller på att jobba med den här produkten för er skull. Så ni kan gärna mejla oss på halladarnare, eller hur man säger, halladarnare i ett utan prickar, halladarnare@gmail.com. Eller så kan ni såklart följa oss på Instagram, där är det halla.dar.nere. Så enkelt är det. Skicka oss DM, skicka oss info. Jag heter Eggemannen på både Instagram och Twitter. Där kan ni lätt höra över till mig. Och min kära kollega Fredrik Sander, han heter Wing Wang Doodle på Instagram. Lägg ett meddelande till honom också om det är någonting. Vi ser fram emot att höra från er. För att vi är ju Malmö FF. Nu kör vi igen. Vidare i podden.
Då ska vi ta en liten kik här, för damerna har varit aktiva i helgen också. De spelade en träningsmatch på lördag mot Råda BK och de vann. De skulle spela sista gruppspelsmatchen mot Svedala på söndagen, men den ställdes in. Det betyder att MFFs damer vinner gruppen.
Precis, de vinner gruppen. Tvåa blev då, som vi har pratat om, vem det skulle bli. Vem var det vi höll på?
Ja, vi hade väl en viss positiv inriktning mot Hammenhög.
Vi hade det. Och det gjorde de. De vann 2-1, slog de. Så att de följer med i det här gruppspelet. Jag har ju varit inne och tittat lite grann på hur det här gruppspelet går vidare. Jag har sagt vissa siffror tidigare med hur många lag. Men det är på här sidan. Jag har helt fått fel dokument. Så att jag,
ska vi sticka in bara vad Skurup då, som Hammenhög tog sig förbi, så att säga. Och Skurup har vi, får man gå tillbaka lite och lyssna på dem på den här tiden för att man förstår varför vi kanske hade en viss aversion. Vi ska också säga då att Svedala ställde ju in på grund av att de faktiskt inte fick ihop lag. Det kom återbud där under lördagen som gjorde att de inte såg möjligheten att ställa upp med fullt lag. Och det ska också tilläggas att Svedala hade ju bett om att få arrangera matchen för att det skulle bli lite klang- och jubelföreställning. Nu blev det ingenting av detta.
Ja, nej, precis. De var himla besvikna faktiskt. De hade försökt, jag läste något på Twitter där, att de hade verkligen försökt dra ihop. Det var 3 spelare som hade tackat återbud under lördagen och de hade inte fått ihop det. Och det de hade, det var ner på F12 tjejer. Och de sa, det kan vi inte ställa mot MFFs.
Nej, gud.
Alltså,
nej.
Det går inte.
Det vill man inte utsätta någon för.
Men de var där och nosa. De var där och nosa, men de kände att det var inte rätt att göra. Så varken mot de själva eller mot Malmö FF. Nej. Så att walkover. Jag har tittat lite grann, här står liksom i den här nu att nu är det ett slutspel och då är det ju en 16-delsfinal, som vi säger, för det går 11. Ja. Detta är lite lurigt, för det står i stadgan här att det går 11 ettor och 11 tvåor, alla ettor och tvåor går vidare. Men det var 12 grupper. Så att någonstans, eller så är det bara så att de hade grupp 1-12 och sedan någon av grupperna däremellan som har försvunnit. Jag satt och tittade igen lite snabbt, men jag vill inte... För att det är nämligen som så, i åttondelsfinalen så är det ett par lag som går in som sidade. Och då har vi då Eskilsminne, Rosengård 1917, Staffanstorp, Södra Sandby, Trelleborgs FF som går in som sidade i åttondelen. Så då bygger man på med ett par lag där. Fem stycken rättare sagt. Men det blir jättekonstigt om det då är. Men skitsamma, det lär vi se. Lottningen kommer ske här under speciell inbjudan står det, så jag vet inte när den kommer ske. Men lag som har varit i samma grupp får inte möta varandra.
Så då kommer det dröja om Hammenhög och Malmö då skulle mötas här. Så. Men då får vi återkomma till det då lite längre fram. Men kul att de då har tagit sig vidare. Tråkigt att det har blivit så pass mycket inställda matcher. Men då ser vi slutspelet annars. Så får vi se hur långt Malmös damer kan ta sig helt enkelt.
Anmärkningsvärt är att i ena gruppen spelade då Lilla Torg FF här, så från Malmö, som är i samma division, i samma liga som MFFs damer. Och de... på två matcher hade de 26-0 i målskillnad. Och de var inte färdiga när de ska möta Hittarp. Men Hittarp hade också en bra. Så att det är en tajt grupp den där. De har två bra lag där. Som Lilla Torg FF och Hittarps IK. Så ska bli spännande att se. Blir de lottade mot varandra här, så blir det en batalj att se fram emot.
Ja, spännande, spännande. Då så, Ekberg. Ska vi då ta en liten kik på ryggtavlan?
Finns det någon annan att sätta på ryggtavlan denna afton än nummer 9, Isak Kiese Thelin? Välkommen hem, välkommen hem.
Ja, du har väl helt rätt i detta. Det är väl passande, får man väl säga.
Ja, jag tycker det.
Och ska vi då ta en liten kik i maratontabellen också, Ekberg?
Ja, men vi, även om inte Svenska Cupen går in i den här maratontabellen där Malmö har sina 14 segrar och nästa kommer på 8. Så tittar vi i maratontabellen över allsvenskan och jag bläddrar och där hade vi nummer 1, Malmö FF.
Ja, för nu i alla fall om ett annat. Men då är det väl så, vi kommer komma tillbaka lite senare under veckan här med det som ligger framför oss då. Vi börjar ta lite sikte på allsvenskan då faktiskt. Men tills dess så sa vi så, och så säger vi
hallå där nere.